Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han kan
det är
för
dålig.
Fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Välkommen till Stora husbilspodden. Podden för dig som gillar husbilar och det där med husbilsliv. I dagens avsnitt så ska vi prata om husbilssemestrar. Vad packar vi med oss? Vad är viktigt att tänka på? Och vad ska man tänka på inför resan till utlandet? Det här med avgifter och regler. Och så ska vi snacka om husbilsköket. Hur är det att använda och går det att använda? Och så blir det restips. Det blir Frankrike och det blir Sverige. Nu kör vi! Ja, och utöver mig då så säger vi hej och återigen välkommen till Tommy och Sara.
Hej!
Är allt bra med er?
Allt är bra, det rullar på.
Härligt. Var är ni någonstans?
Ja, nu står vi i Die.
Ja, det är student imorgon för min systerdotter, så det är full fart här.
Och så säger vi hej till Mikael och Gunilla också. Tjena på er, hej!
Tjena, tjena.
Hej.
Var befinner ni någonstans? Är ni på uppfarten utanför huset?
Ja, det stämmer faktiskt. Precis hemkomna från vår helgresa.
Ni är det?
Ja. 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 Jag har varit nere i Österlen.
Ja. Jag har varit i Österlen, ja, och lite utanför Sjöbo och nere i...
Alestien och Kåseberg.
Ja, hur många dagar har ni varit ute?
Det är fyra. Fyra dagar. Ja. Härligt.
Ja, och Tommy och Sara, hur många dagar?
Det är över 1000 i alla fall, det vet jag.
Över tusen
dagar, ja.
Men jag tänkte på det, Mikael och Nilla, ni har ju rundat hela Skåne egentligen, va?
Nej, det är riktigt fint där nere. Alltså, vi har inte varit så mycket. Och vi sa ändå det att vi måste börja åka lite mer dit ner. Så det är ju jättemycket grejer att se.
Ja, men det är ju helt fantastiskt det.
Ja, visst är det.
Och speciellt vid denna årstiden.
Ja. Får man fråga, hur var trycket med husbilar? Nere i Österlen?
Ja, extremt.
Ja, tyskar.
Ja, det var det.
Grymt med tyskar.
Alltså.
Ja, vi tänkte ju ta en liten fricampingplats där nere i Vitemölla, heter det, utanför Kivik. Men för det första så var det översvämning på halva parkeringsplatsen, så att det var säkert 5-6 platser som försvann. Och sen var det tyska resten. Så att med det, så är det ju den här tiden nu.
Vi tog in på campingen där istället i Kivik. Jättemysig liten familjecamping. Men likadant där, det var ju holländare och tyskar och... Några svenska. Det var 50-50
stängd, men
ungefär, tror jag.
Campingen var stängd, men vi körde in och ställde oss. Så vi frikampade inne på campingen, kan man säga.
Ha? Fulkampade.
Fulkampade. Mm.
Men ni var iväg och betalade dagen efter.
Ja. Vi stod där två nätter. Så.
Ja.
Vi stod på tältplatsen.
Ja. Jag bara säger så att inte någon kan använda detta som bevisen. Stämma
nej,
er.
Nej. Ja. Vi tänkte det först, men så tänkte vi sen det här kommer nog komma fram.
Ja.
Nej.
Och du då, Peter, vad har du hittat på?
Du, alltså, jag har ju varit iväg på lite andra event, så det har inte varit någon husbil, och nu i veckan så ska den in på verkstad för att fixa lite småfix. Sen är det sen har vi en tur framför oss här. Så, men först får jag ordning på bilen. Sen funderar jag lite grann på att göra en sån där keramisk behandling. Är det någon som har gjort det på sin husbil?
Nej, faktiskt.
Men det är nog klokt.
Ja, men det är lite så, va?
Det underlättar ju resten av städarbetet utvändigt.
Så det är bara ett lån på huset först och sen.
Alltså, det är ju inte så billigt.
Det är inte så billigt, nej.
Men sen är det ju i princip bara att spola av det, vad jag har förstått. Du behöver inte hålla på med massvis med medel och sånt.
Jag tänkte att vi skulle komma in på dagens första ämne här, och det är ju det här när vi ska ut på husbilsemester. Vad tar vi med oss? Om vi gör någon typ av lista.
Listor, hon älskar
jag
listor.
Jag har ju alltid en massa listor. Jag har en lista på mat och jag har en lista på packning och jag har en lista på Kroatien packning såklart. Ja. Vi packar ju på ett lite annorlunda sätt då ju. Vi packar ju ut först och främst och tar bort dynorna på stolarna, för de behöver man ju inte. Vi tar ut mattorna inuti. Sen packar vi ju in då allt annat vi vill ha med oss istället, som för kylboxen. För kylen räcker oftast inte till riktigt.
Vi har en extra kylbox med oss helt enkelt som vi ställer utanför husbilen där nere. Så man lägger lite dricka i så.
Får jag bara fråga om kylboxen nu? Det är ju en favorit i repris här när det gäller kylskåp och kylbox. Är det en kompressorbox? Eller är det en...
Nej. Det är ett absorb... Ja, jag kan inte uttala det. Ja, det är en vanlig sån här absorption.
Ja, tyvärr. Vi skulle väl helst vilja ha
en... Vi skulle ha haft en kompressor... Ja. De kyler ju bättre.
Ja, det skulle ni haft när ni är så varma länder på sommaren.
Nu har vi lärt oss en skrik.
Sara är inte långsint alls.
Nej, gud nej.
Där fick jag igen för att jag var lite klumpigt uttryckt i ett av våra avsnitt. Där jag...
Sara berättade nämligen för oss allihopa att de minsann hade kompressorkylskåp, och då säger Mikael, det har ni inte alls.
Jag tror det var avsnitt 2.
Okej, men kylboxen?
Mm. Nej, men sen så har vi ju även en utedusch har vi tagit med oss i år första gången för att koppla på. Jag har sett många hade det på campingen förra året, så tyckte jag det verkade så fiffigt. Mm. Man kan skölja av hunden framför allt och även sig själv när det blir för varmt och man inte orkar gå ner
bara. På många campingar där nere, du har en egen vattenpost så du kan ta vatten på platsen direkt. Och då kan man bara koppla in duschen där i den. Spolar man av sig när man varit i duschen, varit badat. Eller skölja av hunden som sagt. Mm.
Sen har vi, alltså jag älskar ju prylar, så jag köper alltid nya prylar när vi ska iväg. Så jag köpte en induktionshäll i år, så vi ska testa. Vi har inte invigt den än, men ni kanske har en sån.
Jajamän,
det har vi. Är ni nöjda?
Det är ett smart sätt att spara gasol när man är ute, eftersom vi kan komma in på det lite sen. Men just gasol kan ju gå åt och kan vara lite knöligt att fylla på. Då är det smidigt att ha, om man ändå har el inkopplad så är det skönt att steka mat. Mm.
Säger Tommy.
Jag har nog aldrig satt igång den.
Mitt tips är ju en induktionshäll som har ett kryss och inte runda cirklar.
Mm. Det var en sån jag köpte.
Med runda cirklar. Ja, bra.
Med kryss. Bra.
Bra. Ja. Jag vill att min ska gå sönder så jag kan köpa en ny med kryss.
Vad, kan du förklara skillnaden då?
Jo, men för att jag har två stekpannor och två grytor. Men den ena grytan, den är för liten för att sätta på, fast den täcker den inre cirkeln, men den funkar inte. Så jag kan inte använda den mer än på gasolen. Nej, det är jättedumt, så därför vill jag ha ett kryss.
Och då betyder det att den tar vilken storlek som helst då, det här krysset?
Mm-hmm. Om man då går vidare sen då, så självklart så måste man ju ha ett solsegel.
Ja.
För solen kommer ju inte alltid rätt uppifrån från markisen.
Det är alltså ett extra solskydd som man sätter i markisskenan längst fram. Så att när solen står lågt så skuggar det rätt gott in.
Så man åker alltså några 100 mil med sin husbil för att få mer sol. Och sen gör man allt i sin makt för att få bort den.
Ja. Ja. Sen är det ju det här med tvätten då. Alltså ett tvättställ måste man ju bara ha.
Just det.
Och sen även brukar jag ta med såna här tvättkapslar när vi åker ner till mina tvättmaskiner som jag snabbt letar upp på campingen. För har man det, annars får man köpa där nere också.
Ja, vi
eller
köper.
Hur gör ni?
Vi köper, vi är inte ute.
Vi kan ju inte ta med oss.
Vi åker ju inte tillbaka hem igen. Det är det.
Nej. Men man kan ju köpa där nere. Men jag tänker på campingen så kan man ju köpa också. Men de tar ju sådär ruggigt, äckligt mycket betalt för om de vill ni ha tvättmedel.
Ja, ja precis.
Så kostar det ju dubbelt så mycket som poletten.
Ja. Nej, jag har alltid sådana kapslar med mig.
Mm. Men det här var ju matnyttiga tips, alltså verkligen användbara.
Och sen solcellslampor. Mm. Och såna här glödlampor man sätter i markisen. Det är också
riktigt. Just det, stämningsförhöjande.
Ja, men härligt. Och Mikael då? Mm. Säger du något?
Nej, alltså...
Men jag tänkte lite grann på det här med kabelvinder. Alltså, mycket kabel till stolparna och dubbla adaptrar kanske.
Det är ju jättebra att ha med.
Alltså en som går från Europa till vanlig och en vanlig till Europa är det väl, va?
Ja, vi har ju en adapter har vi med oss. Det räcker väl. Mm. En vanlig sån stickpropp som du har hemma i väggen. Övergång till den här blåa då. Och sen in i husbilen då. Och så ska man ju då tänka på att ha en kabel som är 2,5 kvadratmillimeter. Inte tunnare då. Ingen vanlig kabelvinda du har hemma som du rullar upp på en sån här snurra då med för klena kablar då. Så kör man då lite AC och lite såna här grejer så blir det en del ström av det ju. Så vi har till och med oss två kablar. En som är 15 meter och en som är 10 som vi kan koppla ihop då. Så får vi ju 25 meter. Det är lite gränsfall kanske på längden där, men det brukar funka.
Ja, jag var i Grebbestad senast så jag sa ju det till er. Jag hade behövt ha med mig 45 meter kabel och dubbla adaptrar.
Så är det så?
Ja, för vi har sådana dubbla adaptrar som du nämner där. För vi har vanlig svensk koppling då, eller vad man nu kallar det.
Vanlig 230 koppling.
Så där, vi har lite sådana blandade och häromdagen lånade vi ut till grannen båda de här två extra kopplingarna då. Han visste inte riktigt vilken han behövde eller om han behövde båda faktiskt.
Han behövde båda.
Ja, men då kan det vara bra att ha dubbla uppsättningar i. Man ska hålla på att låna ut också.
Ja, exakt.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jag tänkte bara fråga lite grann om adaptrar också. Adaptrar till vattenkranar och adaptrar till gas.
Vattenkranar, det brukar jag ha med mig så man kan skruva på sin egen sån här Gardena-koppling. Ja.
Plus en egen slang.
Ja. Jag har en egen slang också med mig.
Och en vattenkanna.
En vattenkanna är bra också, en sån här vanlig grön du vet, som man går och vattnar med hemma. Om man skulle behöva springa och bära vatten ibland om inte slangen är tillräckligt lång.
Vi har dunkar, eller en dunk, typ från Biltema. Jag tror den är 5-12 liter är det nog. Och där har jag köpt till bara
ett lock med ett rör på.
Ja, precis. Så att det är lättare att hälla i. En sån har jag. Jag hade velat ha två så man får jämnvikt när man går. Men en är bättre än ingen.
Och då kanske ni även har en sån uppfällbar säckkärra kanske?
Ja. Det är fiffigt.
Och nu kommer vi in på gasen för att vi har ju en standard i Sverige på våra gasflaskor och kopplingar. Det är inte samma standard som de har i alla andra länder, va?
Nej.
Nej, det är förvirrande hur det funkar det där. För det är olika direkt när du kommer till Tyskland och så är det Finland eller Norge som har olika också.
Det finns ingen EU-standard. Det hade behövts. Mm. För det är fruktansvärt svårt att fylla på gasol i utlandet.
Och vi har tittat på det här med extra... Alltså adaptersystem till det där. Men vi har inte hakat på det spåret än. Utan vi har letat upp ställen där de kan fylla svenska flaskor. Det vill säga de har adaptrar. Och det känns tryggt att lämna över det där med gasol på fyllningen till någon annan. För det är ju en ganska viktig säkerhetsgrej där. Så de får gärna ta ansvaret där.
Jag har aldrig funderat på en fast sån tank som du kan tanka.
Jo.
Har ni funderat på det? För det... Det hade ju jag funderat på i alla fall, men vi har inte kommit till skott ännu. Men ni som är ute i Europa mycket, ni måste ju verkligen ha nytta av det.
Ja, för då kan vi fylla på precis var som helst om vi har en fast gasoltank. Mm. Och den går ju typ på 5000 spänn, tror jag. Så att det är ju inte sådär dyrt.
Men ska vi säga det att om man åker på en utlandssemester 1, 2, 3 veckor och har med sig 2 gasflaskor, så klarar man väl sig gott och väl på det.
Ja.
Vi var ute 9 månader och kom hem med en halv flaska gasol kvar.
Men till saken hör att vi frikampade typ ingenting då.
Nej.
Men
Så åker man och ställer sig med elkoppling så behöver man inte så mycket gasol. Helt enkelt.
Men i det stora hela så var det jätteonödigt av mig att ta upp det här.
Det är ett svårt ämne för att vi pratade ju förra gången vi pratade om gasol var ju typ vintertid. Micke, du nämnde 4 flaskor på, eller 4 dagar på en flaska. Och vi sa 3 dagar på en flaska. Men det är ju när det är jättekallt ute och man behöver stötta hela uppvärmningen med gasol. Men när man kör in ner i Europa, ja, då är det ju varmt. Då behöver man ingen värme överhuvudtaget.
Men nu har vi pratat väldigt mycket om packning och så vidare till utlandet. Men i övrigt, vad ska man tänka på där, Mikael? Det är lite vägavgifter och...
Ja, alltså det är ju en djungel av regler när man ska köra i utlandet. Man behöver ju ta reda på vad som gäller. Det är ju ditt eget ansvar helt enkelt. Så mycket finns att hitta på msverige.se. De har jättemycket bra information. Det är för detta här motormännen då. Men om man säger Tyskland då är det bara att skaffa en sån här miljödekal som man sätter på insidan av rutan. Det är inte så dyra, man beställer från Dekra.se. Sån har man ju i Tyskland då. Sen i Tyskland ska man tänka på hastigheten på motorvägarna. En husbil över 3,5 ton får ju max köra 100 km/h. Under förutsättning att det inte är omkörningsförbud. För är det omkörningsförbud för lastbilar så måste man köra i 80 km/h under omkörningsförbudet. Då. Det är viktigt att tänka på. Det är många som inte har koll på det utan man fortsätter blåsa på och köra om då.
Ja, man lägger sig i samma fil som lastbilarna och gillar läget bara.
Bara gillar läget, ligga där tills det är över. Sen kan man köra 100 igen då. Sen när vi kör till Kroatien då så passerar vi ju även Österrike då. Då ska man ju ha en sån här box för... vägskatten. Det kan vi nämna, Tyskland har inte någon vägskatt för husbilar ännu.
Men Micke, måste man köpa boxen? Eller det räcker inte med en klisterlapp i rutan?
Ja, under 3,5 ton.
Jaha.
Då räcker det med att köpa en vignett på gränsen till Österrike och sätta i rutan. Men över 3,5 ton så går det ju som lastbil, tungt fordon. Då måste du skaffa en GoBox. En GoBox kan du skaffa på gränsen till Österrike om du vill. Man kan läsa mycket på go-maut.at om man vill sätta sig in i läget. Vi har ju en sån här Easy Go-box som vi har beställt fått hemskicka till oss. Så att vi har ju vårt kreditkort inlagt i den och då dras ju pengarna automatiskt därifrån. Men skaffar du en box på gränsen så ska man ju fylla den med pengar då. Så dras det därifrån. Ja, och sen så kommer du in i Slovenien. Då ska du ha en annan box där. Och den boxen är en Darsko, heter det. Det beställde vi från darsko.si, den adressen. Och den fick man hemskickad till sig för en hundring eller något. Ja. Så den fyller man med pengar också. Så dras det därifrån när du kör då.
Men låt säga att jag åker nu ner mot Kroatien och inte samtidigt som er. Då kan jag låna er en box och så kan jag bara byta regnummer men behålla kontonumret.
No. You wish.
Om man byter husbil så måste man skicka tillbaka boxen, va?
Va?
Ja, jag tror inte det är bara att regga om.
Ja.
Det är inte bara ändra regplåt.
Nej, vi fick göra så med den EasyGo-boxen som vi har. Den fick vi skicka in och så fick vi den omprogrammerad och skicka tillbaka till oss med rätt registreringsnummer. Så.
Ja, men då blir jag alltså tvungen att låna även er en husbil.
Ja, exakt. Ja. Och eventuellt de gamla då om de...
Ja. Men vi kan väl låna din under tiden.
Ja.
Det är ju jättebra för din bil.
Ja, vi byter.
Jag har ett litet trix där om man bara ska till Kroatien och tillbaka. Jag vet inte om det är en lång omväg, men det är att åka genom Ungern istället.
Okej.
Vi åkte ju genom, vad blir det då? Tjeckien, Slovak. Vi åkte in lite i Österrike, för vi hade skaffat de här boxarna också, för vi visste inte riktigt vilken väg vi skulle åka. Men vi åkte genom Tjeckien och så lite in i Österrike och så, ja, Ungern i alla fall. Och i Ungern, när man kommer in där, då måste man stanna till på första mack. Och så, nu vet jag inte om man kunde förbereda detta på något sätt, men vi visste att vi behövde göra någonting när vi kom in där. Då gick vi in på första mack, registrerade, vi fick hjälp av en snubbe som stod och styrde mig vid en dator. Bara, men nu skulle jag berätta exakt vilken väg jag skulle åka. Så att jag fick betala för kilometrarna där på macken och ha med ett kvitto istället. Bara att jag har betalat för den här vägen och exakt de här kilometrarna. Så jag fick berätta exakt vilken väg jag skulle åka genom hela Ungern och ut och i Kroatien. Man kom ju ut där mitt mot huvudstaden egentligen.
Okej, Zagreb.
Ja, exakt, där uppe. Så det var lite
har
smidigt.
Vi provat, faktiskt,
nej, ja. Det är en smidig väg. Det är trevligt att besöka Budapest också. Mm. Det är en väldigt trevlig stad.
Mm. Ja. Det kanske vi gör något då faktiskt. Mm. Men sen, om man då kommer till hastigheten. Österrike, de har ju 80 km/h för det är liksom inga 100 och likadant i Slovenien och i Kroatien sen. Så man får tänka sig för om man kör tung husbil att man kör inte som hemma i Sverige. I Sverige går det som personbil. Där kan man ju bara köra på. Mm.
Samma i Danmark va?
Danmark också ja. Danmark, jag tror de har gått upp till 100 faktiskt nyligen i Danmark för tunga husbilar. Men det måste jag väl låta vara lite osagt men... Men, var och en har ansvar för att kolla själva naturligtvis. Ja,
men man kan ju också säga så om man har fixat de här boxarna och den här dekalen och att man kan bara hålla hastigheten så är det ju inga konstigheter va?
Nej.
Det finns ett tillägg om man då inte åker ner till Kroatien utan åker till Frankrike istället. Om man då väger över 3,5 ton så ska man ha tre stora jättefina klisterlappar som man ska ha på vänster fram, höger fram och bak på bilen som berättar att vi har döda vinklar på bilen.
Som heter Angle Morts.
Angle Morts på franska för de som kan det då. Så sådana behöver man ha på då i Frankrike också.
Vad hittar man då?
De kan man hitta direkt innanför gränsen, var det sagt förra året när vi åkte in.
Om det finns.
Men vi har beställt dem på nätet. Vi beställde dem på nätet nere i Spanien faktiskt. För att det hade inte riktigt införts när vi körde över gränsen när vi körde ner förra året.
Men sen är det ju faktiskt miljödekal för Frankrike också.
På vissa
så det är mycket, mycket lättare att åka till Spanien. För det enda du behöver det är en miljödekal från Tyskland, en från Frankrike och de här Angle Morts. Så sen är det bara att köra.
Mm. Ja. I Spanien finns det ingenting än så länge. Det ska komma, eller vi har sett att det är på prov lite miljödekaler i Spanien också. Men de här miljödekalerna är ju bara för att åka in i vissa storstäder egentligen, i Tyskland också. Och i Frankrike, då kan man hitta, det är inte alls lika många städer som i Tyskland, det är lite fler städer. Men om det är 5 städer i Frankrike som man måste ha den på. Och Lyon är ett sånt där ställe som man typ tvingas åka om man åker östra sidan genom Frankrike. Då åker man igenom Lyon och då åker man mitt i stan, ungefär som när man åker igenom Göteborg, så här, mitt i stan. Mm. Ja, då finns det ett undantag som gäller om du bara kör rakt igenom den. Då behöver du inte den där, även fast du behöver den i stan. Men om du då skulle av en olyckshändelse behöva svänga av Lyon, då åker du på böter då, om du inte har den här dekalen.
Den dekalen för Frankrike är ju väldigt billig att skaffa. Det kostar inte mer än 50 kronor.
Nej, den är väldigt billig.
Så att det är ingenting att hålla på och strunta i. Det är bättre att köpa fall du ska köpa.
Och samma sak i Tyskland, den är inte så himla dyr heller.
Nej.
Med ett par hundra kronor.
Men den här länken med alla de här tipsen som du sa
finns på vår hemsida.
Här nu.
Ja.
Bra svara!
Vår hemsida är ourbackyardeurope.com. Där kan man hitta också massor med matnyttig information. Men där finns också länkar till vart du beställer miljödekalerna både i Tyskland och i Frankrike.
Motormännen har jättemycket bra information att läsa på nätet. Och sen om man då ska grotta ner sig hur det funkar med den österrikiska mauten, vägskatten där och i Slovenien så lägger vi länkar i poddbeskrivningen. Ja. Och samt på vår Facebook-sida då, så att man kan gå in och läsa.
Vilken service!
Ja, vi servar ju våra lyssnare. Ja. För att de är så snälla att lyssna.
Nu tänkte jag att vi skulle gå över till köket. Vi rullar omkring med ett fullt fungerande kök i våra husbilar. Vad har ni för förhållande till köket?
Jag tänkte faktiskt på det lite idag när vi åkte hem här. Så tänkte jag, nu är det bara 3 dagar att jobba denna vecka. Nu så ska vi åka igen på fredag då, eller på torsdag kväll.
Vi har ledigt på fredag.
Ja, precis. Så blir det ju, vad ska vi hitta på lager för mat? Och så tänkte jag på er, Sara och Tommy. Att liksom, jag är ju sån att jag förbereder ju jättemycket hemma. Typ sous-vide-ar och ibland blir det lite airfryat och allt möjligt. Bara för liksom att slippa... stå och göra för mycket.
Men de har kanske sånt hos ett stora husbil.
Nej,
det får ju plats så mycket grejer som helst ju.
Nej, det har jag ju inte.
Jo, det har du.
Nej, men jag försöker ju ha så lite ingredienser i maträtterna som möjligt. Men ändå ska de ju vara goda, för det är ju helg och då vill man äta gott. Nej, så få ingredienser som möjligt. Och sen blir det ju mycket halvfabrikat för våran del då. Alltså typ man köper en grillad kyckling och potatissallad. Och... Men... ni lagar ju all mat där själva.
Det kan ju absolut bli mycket halvfabrikat också. Det ska vara, men det hade blivit hemma. Alltså även i ett hem. För det, jag tycker inte det är skitkul att laga mat.
Nej, och det är Sara som sköter det med matlagningen. För jag tycker det är ännu mindre att laga mat.
Så det ska vara enkelt. Det ska gå fort. Det ska, alltså... men vi äter ju inte ofta ute.
Nej.
utan ja, men jag köper kött och kassler och jag köper ju köttfärs och jag gör tacos och jag gör köttfärssås och jag ja, men allt.
Men ni står och hackar liksom lök och grönsaker och allt det här liksom och så här. Ni känner ändå att ni får plats så att det går an, utan det enda man kanske står och tänker på det är hur mycket disk det blir.
Ja, det är ju det jobbiga.
Ja. Och där kan man ju använda papptallrikar. Ja, jag har hittat det här med papptallrikar. Det går ju jättebra, då slipper man ju den diskbiten där liksom. Men vi kör riktiga bestick i alla fall.
Men det är ju inte så miljövänligt.
Nej,
men det är inte jättemiljövänligt heller att stå och ödsla massa vatten på disken, tänker jag.
Är det en dåres försvarstal vi hör här?
Ja, men lite så. Nej, men alltså.
Ja, jag kände också det. Jag vet inte om den håller riktigt.
Nej, men jag tänker så här. Det är så mycket man kan göra bättre och det är så mycket som är sämre.
Det är ju ändå papptallrikar, det är inte plasttallrikar vi pratar om.
Nej. Alltså, och vi slänger det ju i soporna och inte ute på marken.
Vi hör dig, Sara.
Ja, nej, men vi kör omkring med ett monster till bil som bränner ut jättemycket diesel.
Ja, men precis. Så miljömedvetna, ja, det kan man vara i alla lägen.
Men vi slösar inte så mycket vatten som folk gör i hemmen, så skulle jag säga.
Nej.
För man är ganska snål på mycket annat istället.
I köket, i en husbil, man kan göra i princip samma saker som man kan göra hemma.
Vi har gjort julskinka och Janssons frestelse, så att det funkar. Sen är det, vi undviker ju att steka bacon inomhus, det gör vi. Då kanske vi inte, bor man i husbil som ni och ni vill ha bacon, då steker ni bacon inne.
Ja. Men ja, exakt.
Vi har ju möjligheten att när vi väntar med de baconen till vi kommer hem, tror jag.
Men då kan vi säga det att det går att göra precis samma saker i princip i en husbil som man gör hemma, men det är disken som sätter gränsen.
Ja.
Men ska vi göra så att vi sticker ut och reser lite också?
Ja,
det är det roligaste.
Vart åker vi?
Ja, jag vill gärna ta oss till Frankrike igen. Vi var ju där för ett tag sedan, men jag vill åka dit igen, för vi har varit på ett jättetrevligt ställe. När vi åkte hem från Spanien en gång, så tog vi västkusten i Frankrike. Och när man kom längst upp i hörnan på västkusten där, då kommer man till, precis när man kommer in i Normandie, då finns det ett ställe som heter Mont-Michel. Mont-Saint-Michel heter den. Baklänges på den. Ja. Och det betyder ju berget Sankt Mikael. Och det är ju trevligt, Mikael, eftersom du heter Mikael.
Ja, efter mig.
Ärkeängen Mikael, det kan ju vara du. Hur som helst, så finns det ett ställe. Då är det alltså en liten ö som ligger ute i vattnet. Och till den ön kommer man bara om det är... nu ska jag säga ebb, när det inte är någon vatten, men när det är flod så är det, går det inte att ta sig till den ön från början då. Och på den ön, så år 708, då var det en snubbe som byggde ett litet kapell på den lilla ön, och det är ett litet berg då på den ön, så han byggde ett litet kapell där. Och om det var så att han då, ärkeängeln Mikael, hade sagt till honom att han skulle bygga den där, eller hur det nu var. Därför heter den då Mont Saint-Michel.
Men vilken här... historielektion, Tommy!
Ja, tack!
Men,
helt plötsligt händer det. Men då har det byggts ett helt kloster, en hel klosterkyrka, en hel liten stad, en liten by där på den här lilla ön. Och det är ju rätt imponerande med tanke på att det är liksom, man kan bara ta sig där till vissa tider då. Men i närheten av den här lilla, på fastlandet då, så kan man parkera sin bil eller husbil och åka med gratis skyttelbussar, shuttlebuss, ut till den här ön då. Man kan även promenera själv. Men förr i tiden kunde man ta bil dit, men nu har de blockat nu och så har de byggt en riktig broväg dit. Så att man inte är så beroende av det här med ebb och flod som man då behövde vara för. Och Normandie-regionen är ju känd för det här med dagen D, så har man massa grejer att uppleva där längs med den kusten sen också, om man åker från vänster till höger då. Men man kan åka åt andra hållet.
Ja.
Så det rekommenderar vi.
Grymt. Får man toppa det med Marie Fred då?
Ja!
Det går jättebra.
Ja, men jag nämnde ju för er att vi var och besökte Höga kusten.
Mm.
Och så var vi på väg hem och så norr om Stockholm så kom vi på så här att vad ska vi sova i natt? Och då började vi leta och då hittade vi Mariefred och Mariefreds camping. Så vi stack dit lite på vinst och förlust och det visade sig vara ett ganska bra lyckokast att komma dit då. Mm. För att campingen i sig som vi hamnade på, den var lummig, fin, mycket, mycket gräs. Skön style över hela campingen. Inte massa faciliteter kan man väl säga, men det finns ju det mest nödvändiga. Vad man ville käka, ja, korv och bröd och våfflor.
Ja, men det är ingen sån här monstercamping då helt enkelt?
Nej,
det,
nej. Men alltså den ligger naturskönt och den ligger ju vid Mälaren då. Mm. Så man kan gå ner och det är sandstrand där nere och supermysigt. Och det ligger ju nära Mariefred då, så man har ju utsikt över Gripsholms slott.
Mm.
Så att det är faktiskt ganska skönt. Och det är promenadavstånd in till Mariefred.
Mm.
Och kommer man in där, alltså det är ju ingen stad, det är en tätort. Och det är cirka 4000 som bor där, så det är inte jättemånga. Men man får den uppfattningen, för det är väldigt många som pratar stockholmska där. Det ligger 6,5 mil ungefär från Stockholm, centrala Stockholm. Så det känns lite grann som att det är stockholmarnas marsstrand lite grann.
Cool.
Så asskön stämning där i alla fall. Och vill man se lite historia där så är det ju då Gripsholms slott som jag nämnde då. Sen så, ja, och det är ju från 1500-talet. Det är ju Gustav Vasa som har byggt det där. Inte själv, men
han anordnat det.
Han pekade på någon annan byggde. Så 1530-talet där då. Men så också om man tycker att det är lite fräckt det här med Carl Michael Bellman, så är det så att då på Bellmansgården vid Långgatan och Djurgården gatan, där ligger Bellmansgården och där bodde han faktiskt en sommar på 1700-talet. Bara en sån sak. Och er som har sett då kanske då hela Sverige bakar, så ligger ju Taxinge slott inte långt därifrån. Det ligger några kaninskutt därifrån. och det finns ju då det här Taxinge, vad är det? Taxinge slottscafé. Så dit kan man ju ta sig en utflykt och de har jädra med kakor där alltså. Jag har varit där själv och det finns så mycket kakor så att man behöver inte äta på en vecka.
Åh, det hade jag älskat!
Jag tänkte på Gripsholms slott. Är det inte någon julkalender som har varit därifrån också?
Någonting? Jo, det får jag för mig också. Och det här
mysteriet på Gripsholms...
Greveholm!
Det kanske inte är därifrån, nej. Just det.
Men vi kan ha rätt och vi kan ha fel.
Ja.
Men det har ni Mariefred i alla fall med möjlighet till både slott och kakor.
Alltså det är snart kakor. Det verkar jättemysigt.
Vet ni vad? Vi har kommit fram till veckans komma framöl. Ja, och här står jag som värd.
Ja, vad trevligt.
Det ska bli roligt.
Och idag så ska vi ha då en härlig tjeckisk öl som heter Bresnak. Den har ni druckit någon gång eller?
Ja,
jag har inte det. Nej.
Jag brukar prova igenom lite tjeckiska öler på systemet en gång i tiden, så man provar lite olika. Då kommer man igenom den där.
Och nu ska jag dra lite om Bresnak-ölen här, bara ifrån minnet då. Det är en ljus öl från Tjeckien med fyllig smak och den började tillverkas 1753. Inte den jag har i burken då, utan ölen i sig. Ja. Och det är då en maltig smak med inslag av knäckebröd, aprikos och apelsinskal. Vad sa ni nu då?
Det låter verkligen från minnet.
Ja, minst den sist.
Knäckebröd.
Den lät inte högt.
Knäckebröd och apelsinsmak, ja. Ja, det låter som en macka.
Som en marmelad.
Nu ska vi se.
Ja.
Och den ser fin ut.
Jävlar vad god det har. Ja, den är jättegod alltså.
Alltså det roliga är ju att vi som sagt ser varandra när vi spelar in den här podden. Så ja,
vi sitter
det
bara
såg,
och liksom gapar.
Ja, det såg riktigt nice ut.
Och lite bitterhet i den också, ja, som det ska vara då.
Men alltså när du nämner så här knäckebröd och apelsinskal, då får jag vibbar tillbaka till när du slängde maten i soporna.
Ja, vad jag har letat efter en öl som motsvarar den smaken. Och nu har jag hittat den då. Bresnak i alla fall. Jag har inget artikelnummer på den, men det är ju en vanlig öl. Alltså, så att, men den är jättegod. Serveras kall. Men, och säger det också så, om man har frågor till oss, vad vänder man sig då?
Stora husbilspodden @gmail.com.
Yes!
Grymt, alltså.
Och det kan man fråga om vad man vill, alltså. Jag är inte riktigt vad man vill. Alltså. Vi svarar inte på allt då.
Man kan ge lite förslag kanske på vad vi ska prata om i framtiden.
Ja, ja, precis. I nästa program så tänkte jag att vi ska prata om husbilsmodeller. Vi har ju lite olika allihopa här.
Precis, precis.
Och så detta med att ni, Tommy och Sara, tittar på en plåtis.
Det blir spännande.
Ska vi prata om det här med olyckan, om olyckan är framme utomlands? Vad händer? Vad gör man? Hur mår man? Ja, vi ska nog även prata med försäkringsbolaget där. Och så är ni sugna på att snacka toa också?
Ja!
Ja!
Jag tar aldrig skulle säga det.
Vi har väntat så länge.
Där har vi det. Nu släpper vi handbromsen och så rullar vi iväg och så ses vi och hörs nästa avsnitt.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Podplay, en del av Power Media.